Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Gott nytt år och välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 171. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
God dag.
Ja, ni nickar bekräftande. Bra. Ja,
det känns
som en trygg start.
Vi är här.
Etablerat detta.
Jag har inga kommentarer.
Nej.
Kommentera ingenting från det är klart.
Vi sitter här och spelar in, det är onsdag eftermiddag. Malmö FF har varit igång med spelåret 2019 i 3 dagar. Och har redan hunnit genomföra lika många träningar som normalt sett man gör på 2 veckor i starten av säsongen. Lite överdrivet, men det är klart och tydligt att det är ett annat driv i den här säsongstarten. En kortare tidsperiod innan det verkligen gäller och en klart ökad träningsmängd. Så mycket kan man säga.
Det kan man säga. Och det är egentligen 2 saker. Vi ska kanske lägga till också att fredag, lördag tror jag, eller de hade tester också. Och de är ju nästan som fyspass, eller de är ju som fyspass de också. Men man kan väl säga så här att det egentligen, vi såg ju en skillnad redan när vi har pratat om det när Ove Rössler kom hit i somras. Att intensiteten framförallt skruvades upp, men också delvis antalet pass. Och också, vad ska vi säga, den här smärttröskeln för spelarna som faktiskt även Berang Safari pratar om i MFFs årskrönika. Den höjdes. Så att redan där skedde ju någonting. Sen har man då, det har ju varit lite förundrans. Man har ju förundrats lite eftersom MFF har släppt ut så lite information. Men nu börjar ju liksom mönstret ligga på ett annat sätt. Hur man skruvar upp och ska vi kalla det, kör lite italienskt eller i alla fall kontinentalt, en rivstart här, och att spelarna har haft ganska tuffa program säkert även under semestern.
I det italienska konceptet ingår ju också att spela en några träningsmatcher mot lag från betydligt lägre division
och vinna med typ 17-0 och sådana saker. Milan och Inter brukar alltid ha några sådana matcher upp i Alperna mot någon riktig blåbärsgäng.
Vi hittar inga sådana höjder här. Jag skulle vara borta på Kruksbäcksbackarna. Men,
alltså, vita höja är ju Malmös högsta punkt.
Ja, men du får spela på Ellenborg kanske.
Ja.
Nej, men man kan ju säga att det är så här också. Det är också en markering det här att man möter IFK Malmö på fredag. Som då får betecknas som ett svagare motstånd. Men man har också en träning tidigare på dagen. Vilket också då är ett tecken på att man skruvar upp tempot både på P-planen och i tidsplanen.
Fredrik, du som...
Det är fascinerande, tycker jag, när man väljer att träna så här ofta som de gör nu. Det bedöms spelarna klara av. Jag förstår inte varför man inte kan göra det under säsong också. Alltså, vi förstår att man inte kan träna så hårt som de gör nu. Men att ha ett teknikpass på förmiddagen och sen det vanliga passet på eftermiddagen. Det kanske man har kommit fram till att det är jättedåligt, men det känns ju inte som att någon skulle bli sämre av det.
Nej, jag håller ju helt med. Men vad skulle hindra dig från att slå hörnor och frisparkar när du har hela dagen tillgänglig?
Ja, man kör ju en del individanpassat. Yeah.
Alltså jag har en inte alls belagd och ytterst lekmannamässig teori kring detta. Och det är att i svensk fotboll har det trots allt bara funnits professionell verksamhet i 30 år.
Mm, typ.
Och att man lite grann fortfarande lever kvar i den gamla föreställningen om att spelarna hinner inte träna mer än en gång om dagen. Mm. Kan det ligga något i det?
Det kan ligga något i det.
Ja, men det kan det verkligen. Det är ju bara att titta på när Trelleborg åkte ur nu under hösten, så kraftsamlade ju klubben och såg till att spelare till exempel skulle få hjälp med hämtning på dagis och se till att vissa kanske studerade skulle ha liksom bättre utrymme för den biten då. Så att ja, det ligger väl kanske någonting i det, även om nu är det väl mindre klubbar som kanske drabbas hårdare i just MFF. Det är ju en väldigt professionell verksamhet. Så men just den individuella biten tycker jag är konstigt att man inte kör med på.
Sen har jag tror att under hösten, jag vet vid något tillfälle så kom det ju ut att de hade kört dubbla pass någon dag som man inte kanske hade kommunicerat så att säga. Det är ju inte konstigt med det. Så att det har nog skruvats upp en del redan där. Och sen är det ju olika filosofier. Jag vet inte hur mycket som har levt kvar från, om vi ska backa till Rickard Norling och även Roland Nilsson hade väl Simon Hållighed som assistent. Som var väldigt sådär, det kändes som till slut skulle det bara vara rehabträning. Och matcher. Och det krävs väl, Åge Hareide kom ju in med pondus och skruvade upp en del. Och Rössler gör samma sak. Så det
går ju alltid mode i det där också. Det var liksom under en period ska det teoretiseras jättemycket bland tränarna. Precis som det går mode i olika spelsystem och det tenderar ofta att bli svart eller vitt. Liksom. Sådär, jag menar, det är ju någonstans lite ytterligheter, eller jag vet inte om man ska säga ytterligheter, men Magnus Persson skola då med väldigt videogenomgångar och det taktiska, och nu Ove Rössler då med mer fokus på att det är liksom hög puls på träning snarare. Och så finns det ju Åkerby då, om vi skruvar bak tiden, som hade nästan ett obefintligt tempo på träningarna. Men han kanske inte ska räknas med i den här eftersom det var så konstigt. Men det är intressant det där att när det börjar gå dåligt för en klubb så tenderar man att avskriva allt som var. Ove Rössler har ju förmodligen inte tagit bort videoanalyser, kan jag tänka mig.
Men jag tror att det ligger någonting i det här med tradition och som du är inne på, Fredrik, att Sverige har inte riktigt nått fram lika långt som många andra länder.
Mm. Och alla som slog Zlatan till exempel sa ju det, okej, då MFF tränade bara en gång om dagen på den tiden också, men han var ju alltid där innan och stannade kvar efter för att nöta på det han behövde bli bättre. Och jag tror inte att många skulle säga emot mig om jag hävdar på att det gjorde Zlatan till en bättre fotbollsspelare. Och jag förstår inte riktigt varför det inte är fler som gör så. Sen så finns det ju såklart en av att träna två pass om dagen väldigt, väldigt mycket. Det finns ju också en mental anspänning i det att man kan bli dränerad så att säga på energi genom att göra så. Men, ja.
De tränar ju också inne i gymmet, men det är ju, nu har vi fått se bland annat det här extra pass, förmiddagspasset i måndags. När de körde alltså ren löpning men fortfarande inne på planen. Mm. Och det är också en sak som man kan fundera över där med konditionsträning. Och där ligger väl en del av att de gör en del på egen hand så att säga. Det är det vi inte ser riktigt.
Ja, men just det också, att den här intensiteten och extra träningar som har sett faktiskt har resulterat i ganska mycket för Malmö FF. Att man inte ser då att det är jobbigt att träna lite mer. Men å andra sidan så ligger det ju 16-delsfinaler mot Chelsea i botten. Det är ju rätt bra för alla möjliga inblandade.
Sen givetvis, innan vi släpper det helt, så får man ju, det gäller ju att balansera det här nu också. För det är spelare som inte är vana vid riktigt den här träningsmängden. Nu skruvade man upp en del under hösten. Men det är klart att, tänk på framförallt de äldre spelarna där som har varit skadebenägna. Där är det ju en balans. De blir starkare, men man får ju inte gå över gränsen. Mm.
Jag har hört och läst någonting om åldringsidrottande, alltså så folk som är 70-80, att det är bra för dem med explosiv träning, att liksom rycka, köra ruscher liksom och ändå bänk, liksom, kanske inte just bänkpress, för det finns ju en rent fara i att hålla, så här, men att man inte nödvändigtvis ska gå långa stärkande promenader, utan den explosiva träningen är bra för musklerna. Så att nu är ju inte Marcus Rosenberg 70 år.
Jag skulle säga det. Räknar du in honom bland åldringar?
Nej, verkligen inte. För vi är nästan exakt lika gamla. Så jag tycker ju fortfarande att Marcus Rosenberg är ung. Men just hur musklerna klarar så tror jag just den biten. Det handlar nog mer om att man återhämtar sig på rätt sätt.
Detta om träningsfilosofi.
Ja, från höften.
Jag kan ju säga bara det också. Att alla spelare faktiskt har varit igång. Nu har jag inte hunnit gå ner på träningen idag. Men alla spelare har ju varit ute och kört. Det finns ingen... Inga rapporterade skador.
Nej, när du Max ställde frågan till Ove Rössler under vår livesändning i måndags så var det ju så lite skador så att han var tvungen att ta upp att Carl Strandberg hade ont i en tå.
Ja, just det, stämmer.
Det var liksom... Det var det enda.
Ja, det noterade jag också att han sa nästan så undrar varför tog han
det. Han kanske kände sig tvingad att säga någonting. Om man tittar lite längre framåt då, så efter träningsmatch mot IFK Malmö väntar en ny träningsmatch mot Lyngby, alltså Anders Christiansens gamla gäng. Och efter det så är det då åker MFF på träningsläger till Marbella 30 januari till
9 februari.
9 februari. Och där blir det motstånd på en annan nivå, kan man säga. Mm. Du väntar alltså träningsmatch mot Dynamo Kiev och det ryska svensklaget Krasnodar.
Mm. Med Kristoffer Olsson. Så blir återseende.
Kärt
återseende. Hur var det väl så han spelade? Just han spelade den matchen, 1-1-matchen där uppe på Friends. Ja.
Han var inte inne i lagbänksområdet, va?
Jag tror han höll sig väldigt lugn.
Ja, vi tittar framåt. Mm. Men vad säger det här, Fredrik? Vad sänder det här för signaler, tycker du? Att man ska möta den typen av lag?
Ja, det sänder väl framförallt signalen av att man vill komma snabbt upp i matchpuls. Liksom. Och det, MFF måste ju på något sätt någonstans liksom bara satsa allt på ett kort på något sätt. För att man har ju faktiskt inte varit i den här situationen innan. Om man inte går väldigt långt bak i tiden. Då det väl var Europamatcher i alla fall i slutet av februari, mars.
Ja, början på mars.
Ja. Det finns väl någon när MFF möter Ajax till exempel som blir inställd. Just det. Men det handlar väl om det att man måste ju då försöka hitta en formel, och det är inte så lätt och liksom, när man egentligen ska ha försäsong, att bara gå rätt in och möta Chelsea. Liksom. Så ja, de vill ha upp matchtempot helt enkelt. Det finns ju risk för att man kan bli lite knäckt om det skulle visa sig att man kör fast helt för både Krasnodar och Dynamo Kiev. Spelar ju också 16-delsfinaler i Europa League här, så de är ju samma sitt så att säga.
Jag tänker lite på två olika saker. Dels är det så här att det visar också att MFF har en annan attraktionskraft i det här läget. Jag tror inte att de hade fått de här träningsmatcherna om inte de hade varit i 16-delsfinal faktiskt.
Och detsamma kan ju faktiskt sägas om Östersund som också befinner sig i Marbella under samma tidsperiod. Som också möter Krasnodar och som sen tar sig an Rostov då. Också en svensk klubb. Eller svensk-isländsk klubb.
Och de är ju inte framme i Europaspel nu, men de har ju varit där rätt så nyligen.
Ja,
så
att
de
precis. Liksom... Nej, det är ju egentligen bara ett år sedan.
Ja.
Så att de har väl också någon form av internationell lyskraft i alla fall.
Det jag kan inte komma ifrån, utan jag ser en fara i, det är att naturligtvis ska man med FFK all in på matcherna på Chelsea, men samtidigt så måste man ha någon sorts plan och medvetenhet om att det sannolikt är så att man inte går vidare där. Alltså att det får ju inte vara så att det blir ett sånt fokus på de matcherna så att det står 11 spelare som har massor av matchträning och har förlorat 2 matcher mot Chelsea, och så står andra truppen och har inte gjort någonting alls i princip. Alltså den här avvägningen tror jag är väldigt, väldigt svår för ett lag som Malmö. Mm. Och det är därför förstår jag att Ove Rösler vill ha in en tredje match, i princip en B-lagsmatch nere i Marbella. För att annars blir det ju så att 5-6 spelare säkert nästan inte får någon speltid.
Mm.
Och faran är, alltså gör Malmö ett bra resultat hemma mot Chelsea och kanske sen ändå åker ut med, säg att man lyckas spela 1-1 hemma och förlorar med 3-0 borta, då tror jag liksom, då har man fått en okej start på säsongen. Men det är ju just det här, om det liksom skulle bli en överkörning redan i Malmö, då har man lagt alla ägg i en korg och då kan det bli lite tufft.
Mm.
Det är ju, kan vi passa på att påminna om då också att Svenska Cupens gruppspel drar igång där mellan Chelsea-matcherna.
Ja.
Med match hemma mot Degerfors den 17 februari.
Och där var ju en intressant sak som jag tror kommer från Ove Rösler faktiskt. När man hade medlemsmöte och redovisade målsättningar för året så fanns ju inte med att man skulle vinna Svenska Cupen. Det är inte att man inte vill vinna den, men man sätter liksom inte den kravet, för att någonstans inser ledning och framförallt den sportsliga ledningen då att det blir tufft att komma rätt i det här. Samtidigt skulle jag vilja säga så här att, och det är där jag menar egentligen att man måste se det lite bredare perspektiv, att första cupmatchen är mellan Chelsea-matcherna. Den är ju lite så där i kläm. Men sen är det ju ganska troligt, om man får vara trist realistisk, att sen är ju liksom Europaresan över när cupen fortsätter. Och
cupmatch nummer 2 spelas alltså på måndagen den 25.
Yeah.
Så vi kan väl säga.
Och då är det ju viktigt att hela truppen är igång och att man ska kunna spela. Det är borta mot Östern inomhusmatch. Mm. Så att det är en rätt knepig balansgång faktiskt.
Om MFF inte går vidare från cupens gruppspel så är det väl ingen jättevild gissning att man faktiskt åker på ett träningsläger
igen. Nej, jag skulle tro att man gör det. Det är nog inte alls osannolikt. Och det blev med väldigt kort varsel i så fall. Men det måste...
De har ju en lurig grupp i gruppen. Ja. Det är absolut ingen...
Kuppgrupp.
Mm.
Vilka
är med där? Ska vi säga det fort?
Vi kan säga att det är då MFF Hasse inleder hemma mot Degerfors den 17 februari, spelar borta mot Öster den 25 februari och sen hemma mot Falkenberg den 2 mars.
Ska vi bara säga också när jag nu bäsar alla chanser här inför Chelsea-matcherna, så det som är fascinerande, det är verkligen när man pratar med spelare framförallt, att det finns en väldigt stor övertygelse om att man faktiskt ska kunna rubba dem. Alltså det är inte någon sån där, vad ska vi säga, hittepå-känsla, utan de fick en skjuts av det som hände i höstas och ser väl framförallt då att i hemmamatchen så kan allting hända.
Mm. Ja,
det är ju sunt naturligtvis. Det, är så
det handlar ju mycket om hur Chelsea också tar sig an matchen. Inte det att de kanske har ett sånt här våldsamt spelschema, men de har ju i Europa League, vilket läsare påpekade efter när vi pratade om Chelsea senast också, som såklart borde tagits upp, att de spelar med lite olika elvor i Europa och i Premier League, där man definitivt får säga att Premier League är bästa elvan då. Och så roterar man ju betydligt mer i Europa. Det är egentligen bara målvakten som har varit konstant.
Det som å andra sidan har hänt sen dess är ju att Chelsea har ju halkat en ganska bra bit efter, framförallt Liverpool men även Manchester City, och väntar vi en månad till så kan ju deras ligaspel vara...
Ja, samtidigt
samtidigt har de ju fortfarande goda chanser i Champions League där.
Ja, precis. Och det finns ju också fler hot underifrån nu som man måste hålla sig i trim för att undvika. Jag menar, United har fått en uppryckning under Solskjaer och som nu ligger väl på samma poäng som Arsenal till och med. Och United är väl precis utanför Europaplatserna, och Arsenal är på den och är på Europa League-platsen, och sen är det Chelsea som är på den sista Champions League-platsen. Ja. Det är möjligt att Tottenham är efter. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Jag tror de är tre.
Ja. Jag tror vi pratade lite om det redan då före jul, men det kan väl vara värt att påminna igen att MFFs hemmamatch kan ju ligga i ett perfekt läge. Mm. Eftersom Chelsea har Manchester City borta helgen före. Och man är ett steg ifrån nu, men man har alltså sannolikt en femte cupomgång, FA-cupomgång, helgen mellan matcherna. Mm. Så att det finns väl en del som talar för att Chelsea kommer göra allt för att bara spela av matchen i Malmö. Så kan man väl uttrycka det.
Ja, men det är möjligt att de ställer upp med ett något mer, om man kan använda uttrycket, B-betonat i de här sammanhangen. Det är fortfarande väldigt, väldigt bra spelare i Malmö, och Malmö kan få med sig ett bra resultat där. Och sen så, det går att skrälla. Östersund vann ju faktiskt mot Arsenal på Emirates för ett år sedan. Alltså, nu är Arsenal inte det Arsenalet av samma kaliber som dagens Chelsea. Men det är så svårt att veta hur resonemanget går där. Det finns ju också, om Chelsea tappat i ligan, som du säger, visst finns hotet underifrån, men där finns ju också en Champions League-plats i potten genom att vinna Europa League. Och där har ju Chelsea en bra chans. Det kan vara att man, och skulle resultatet från Malmö inte vara tillfredsställande för Chelsea, så lär de sätta in de tunga vapnen till returmatchen.
Tänkte vi bara skulle kort prata eller avrunda träningslägret här. Så som upplägget är gjort nu, så är det ju mycket som, och med tanke på den korta tiden som återstår till tävlingspremiären, så blir det här ju ett annat sorts läger än vad de har varit på de senaste åren.
Det blir mer ett matchläger. Det blir det.
Framförallt om man lägger in
en tredje match. Sen den stora faran där med detta läget är ju väderomständigheterna.
Jag tog upp det nu på SMHI. Inte helt tillförlitliga svenska vädertjänsten här då. Men om man tittar på tisdag 22, 23, 24, 25 så är det sol och mellan 10 och 15 grader. Så kan du hålla sig på den nivån, så är det bra. Men det kan ju också vara katastrofalt.
Ja, jag kan säga, och det är så svårt, det är egentligen inte lönt när det är så långt fram. Men jag tittade på klart.se och de har ju motsvarande, men de går lite längre fram. Mm. Och då är det faktiskt så att den 29, dagen innan de åker ner, så ska det vara 18 grader där nere. Och det låter ju jättebra, men det ska också komma 18 mm regn. Och det är skyfall, kan jag säga. Och det är ju regnet egentligen som är det stora hotet mot planer och förhållanden. Mm. För det är inte så att man bara kan knalla in någonstans liksom det. Finns inga inomhushallar att spela i.
Nej, då får de åka tillbaka till Växjö. Eller det är senare. Då ska vi se. Då tänker jag att vi i anslutning till träningspremiären i måndags så hade ju också MFF medlemsmöte. Det som sköts upp i samband med ordföranden Håkan Jeppssons bortgång. Och där avslöjades ju en del intressanta saker. Man pratade siffror bland annat. Och det ekonomiska utfallet för 2018, så långt det var klart. Och även om man visste att det hade gått bra, så fanns det någonting, Max, som du tyckte var överraskande i de beskeden?
Nej, egentligen inte. Inte egentligen det vi har skrivit om. Jag kom precis, naturligtvis på nu att det är en detalj som jag glömde nämna. Som vi tog upp efter. Men om vi tar siffrorna i stort. Spelarförsäljningar 58 miljoner. Vi visste ju att det var uppåt 50 för Svanberg. Så att det var ju netto. Så att, men man köpte ju kanske inte så dyra spelare in. Det är Batshuayi som köpte slås från Östersund. Rex var ju fri. Mm. Trostason fick man nog väldigt billigt. Mm. Skulle jag tro. Så att det var väl inte något sensationellt i de siffrorna. Och det var det egentligen inte i Europa League-pengarna heller, eftersom inte där är allt redovisat. För där är till exempel inte inräknat det som Besiktas matchen innebar. Alltså segerpremien i den och avancemanget från gruppen och det fall att man spelar 16-delsfinal. För det är typ 16 miljoner bara det ytterligare som tillkommer. Så att, det var väl, och där tillkommer ytterligare från marknadspott sen. Så att det är ett väldigt bra utfall. Men i de 80 miljonerna som redovisas där finns ju också publikintäkter naturligtvis. Ska jag bara försöka komma tillbaka till det som jag glömde. Så var det så att MFFs tappade ju intäkter publikt. Eftersom man tappade över 3000, det har vi skrivit om ju. 3000 åskådare per match. Och det är ju lite anmärkningsvärt.
Men det tycker inte klubben.
Nej, det tycker jag inte. De har många förklaringar till detta. Men marknadsmässigt, alltså sponsorpengar och liknande, låg kvar på samma nivå som året innan. Och det är faktiskt mer imponerande än vad det låter. Eftersom man under 2018 inte hade något avtal på stadion. Man hade alltså en massa miljoner från Swedbank 2017. Så man höll den marknadsmässiga nivån utan sponsor på stadion. Mm. Och där verkar det fortfarande vara väldigt otydligt och oklart, och det förhandlas och det tar tid och ja, ni vet.
Fredrik, när det är en klubb som har de ekonomiska, alltså relativa ekonomiska musklerna som MFF har på sin hemmamarknad, är det viktigt att fortsätta liksom, alltså jag tänker nu när man pratar om inkomster från ett år, är det viktigt att det är 80 istället för 70 miljoner, alltså är den liksom, vad krävs egentligen för, vad ska jag säga, för att MFF ska vara nöjda ekonomiskt? Vad tror ni?
Ja, det är svårt, men man vill väl växa hela tiden antar jag, i alla fall hitta, liksom visa att det inte är undantagsfall utan att det blir ett normalfall, att man når in. Så att verksamheten går runt och är trygg. Så att man har råd med dåliga år, så att säga. Sen så finns det väl också en aspekt av mycket vill ha mer. Det gäller väl att hitta en balans där. Det är ju jättesvårt att svara på.
Ja,
det är också svårt att se helheten. Och därför kan man... Nu ville man ju ge medlemmarna en morot. Men det blir lite konstigt, för det för så mycket spekulationer genast då. Mm. Man sa ju också att man har 218 miljoner i kassan och har en halv miljard, vilket då är anmärkningsvärt, i eget kapital. Det är liksom en milstolpe. Och då börjar alla räkna, liksom, varför är det inte mer pengar i kassan om det har gått så bra? Men då vet man ju inte, Malmö har ju förmodligen amorterat av på lån på stadion och fått ner den skulden. Någonstans, om jag minns rätt, så sa Anders Pålsson, den tillförordnade ordföranden, att man nu har mer pengar i kassan än skulder på stadion. Och det är ju också, det måste ju vägas in allt det här, så egentligen kan man inte se hela bilden.
Så de skulle kunna ta hela kassan och betala av stadion?
I princip skulle de kunna göra det.
Men det är just det som gör det luriga med MFFs ekonomi, om man tittar på då vad man får in årligen så har det alltid varit såna här specifika händelser varje år som gör att man hela tiden säger att ja, men så hände ju det här och det var ju inte ett normalfall, det var inte ett vanligt år. Så att MFF har ju nästan inte haft något ekonomiskt vanligt år på väldigt länge. För att Europaspelet drar ju enorma intäkter, men än så länge så verkar ju inte MFF tycka i alla fall att det är det normala, att man kan, det är en intäkt man kan räkna med. Men snart kommer man väl komma till en nivå där man börjar på allvar budgetera för ett Europagruppspel. Kanske 2 av 3 år eller 1 av 3 år eller vad det nu kan vara.
Jag får vakta tungan här nu, för annars så signalerar Håkan Jeppsson uppe från sin himmel. För det är ju det här med intäkter och kostnader och hålla isär allt det här. Men man tog en stor avräkning, jag säger så istället, under förra året, och det är Kingsley Sarfer, eftersom man avslutade hans kontrakt. Det innebar att han skrevs av helt från bokföringen, vilket då belastar.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Resultatet. Det är inte en kostnad på det sättet. Men ni förstår nog vad jag menar.
Ja. Ja.
Jag gick inte ekonomilinjen. Men jag ska försöka reda ut det bättre sen. Men det är någonting som påverkar bokslutet under 2018. I ganska hög grad förmodligen.
En kostnad som då kommer här ganska omedelbart är ju byte av gräsmatta på stadion. Och det känns ju som att det var tvunget att göras. Ja. Gräskvalitetsmässigt.
Ja. Rent ur ett konsumentperspektiv så är det ju synd att det inte görs lite senare, med tanke på att man kunde lägga det hemma i trädgården själv då. Att
det gamla gräset.
Det gamla gräset och bara lägga på. Det hade ju varit fint. Ha liksom lite så Champions League-matta hemma på.
Du kan hämta en bit på fredag, det vet du.
Ja, men jag vet inte vad jag ska göra av det i sådana fall. Plus att jag vet inte om det är det journalistetiskt bra att vara där och hämta det. Det kanske anses förkastligt. Påminn om min egen opartiskhet varje gång jag tittar ut.
Men är det 7 grader som idag så är det lugnt.
Ja, det är sant i och för sig.
Men vi kan väl säga att vi för en gång skulle vi Sydsvenskan nästan avslöja det här någon vecka innan, att det skulle bli ett byte när Niklas Karlén öppnade dörren för det, och framförallt när man konstaterade att den gamla planen bara låg i träda, man gjorde alltså ingenting vid den. Mm. Och det innebär ju också att man har sparat rätt mycket pengar på att inte försöka hålla liv i den gamla. Så att, men själva nya gräsmattan är en kostnad på mellan 4 och 5 miljoner. Sen vet jag inte hur mycket man har sparat på det, på att inte göra någonting innan. Och alltså det du var inne på, Fredrik, jag tror det var helt nödvändigt. Så som planen, den var ju nästan, kan faktiskt mest okej mot Schenk i sista matchen där, men så som det har kämpats hela hösten så skulle det kunna ha varit en katastrof framåt mitten av februari med taskiga väderförhållanden.
Det är fascinerande att man ändå när man hör den summan, så att det kostar 4-5 miljoner att lägga ner gräsmattan. Det tycker man inte är så märkvärdigt nu. Ja, det är väl rimlig utgift liksom. Det är väl inga. Ja. Men för några år sedan hade det varit att nu är det kris i klubben, de kommer inte kunna värva. Nej. För detta. Det har skruvats upp rätt ordentligt liksom.
Det är sant, och det är där jag tror också varit inne på att just att det är på de här bitarna som MFF 2019 är på en lite annan nivå än tidigare, så att man vågar ta de besluten. För man inser att det kanske finns att få tillbaka i andra änden också. Och det fanns ju gärna de som undrade om inte man spelar Svenska Cupen då där den 17. Hade jag varit Niklas Karlén så hade jag inte gjort det, kan jag säga. För det är ju en rätt stor investering, och att riskera den för en cupmatch. Alltså det är ändå att det blir ett slitage på en alldeles nylagd gräsmatta, jag vet inte.
Men innebär att den kommer inte att beträdas av fotbollsskor förrän den 13 februari, eller?
Nej, så är det.
Och ja, det blir premiärmatch där mot Chelsea. Det är ju trevlig invigningsmatch. Jag tror man ska sälja in det som det är invigningsmatch för hybridplan. men för de som inte förstod vad jag pratade om innan, så är det alltså, på fredag klockan 12 så kan man alltså hämta
delar av gräsmattan.
Jag vet inte hur stor bit varje man får. Om det är ett hektar.
Ta med egen rullebar.
Ja, precis. Men så, det är så det ligger till i alla fall.
Och Sydsvenskan har för avsikt att på något sätt dokumentera den utläggningen av den nya gräsmattan.
Ja,
vi får väl återkomma
med detaljer. En fullödig livesändning hade ju varit det optimala. Det hoppas vi. Det är ju vår ambition, kan vi väl säga.
Så kan vi säga förra gången.
Ja.
Så
att, det på riktigt var det ju.
Ja, det var ju
ett av 2000-talets allra skickligaste mediala grepp. Och enklast genomförda. Alltså man får mest tittning per liksom ansträngning. Så att det var ju oerhört smart gjort. Hybridgräs, alltså för de som inte riktigt vet vad det är. Det är gräs med så där 7-8%
konstgräs. Lite mindre till och med, tror jag.
Ja.
Men ja, någonstans.
Det låter väldigt lite liksom.
Det är väldigt lite, men det ska göra det slitstarkare.
Mm.
Jag tror att träningsplanen har en 3-4% bara till och med. Men nu, jag tror vi har pratat om det här tidigare, känner mig, tittar på Greenkeeper Hedenskiv här. Hybrid, de ska ju vara av samma typ, men skillnaden är att planen ute, träningsplanen, den, där rullar man ut plasten och så är det gräs.
Mm.
Och det ser ut att vara mycket mer än 100% än plast, men det ska inte ha varit.
Ja, för när man tittar på grön, det så ser liksom. Det ju mer.
Nu så är alltså allt det här fixat och färdigt och man rullar ut den färdiga produkten som ligger och väntar i något växthus i Danmark.
En golfgreen, är det plast på den?
Nej.
Inte det minsta?
Nej. Jo, det finns en del experimentella.
Ja.
Alltså, men då som Max sa, då är det i så fall helt och hållet.
Mm.
Men det är ju säkert, det är någonting som man tittar på där också. Kanske inte på greener, men på andra områden där det sliter. Alltså gångar och sånt istället för att ha grus.
Grus,
ja. Att man då lägger hybrid där för att det ska klara slitaget. Så att, ja.
Mm.
Så är det med det. Kul att du är
intresserad, Fredrik. Kanske T-renta skulle kunna vara ett sånt område.
Ja, kanske när du slår. Nej, men jag tror inte att det är inte så bra. Nu ska vi inte fördjupa så här mycket.
Ja, men alla Malmö-spelare har spelat golf.
Ja, men jag tänker att det kräver, det går, alltså man ska slå ner på bollen. Det är inte bra om marken tar emot för mycket. Ja, sidospår. Vi växlar tillbaka.
Men då borde ju egentligen planen på stadion borde ju varit perfekta torvor ju. För det blev ju torvor bara de gick på den.
Ja, men den kan man sälja ut till golfklubbar som ersättningskräs.
Och det är intressant det där, golfvärlden är ju så extremt insnöad på gräskunskap. Känns det inte riktigt som att det har smittat av sig till andra sporter.
Det roliga är ju då i det här sammanhanget att nu har de flyttat, men under flera år så hade Sveriges Greenkeeper-organisation som då omfattar alla barnchefer och barnarbetare på svenska golfklubbar, hade alltså sitt kansli på Swedbank stadion. Det har inte smittat av sig.
Kunskapen alls. Lämnade aldrig rummet.
Det är oerhört smärtsamt att det är nytt att vi kom på den nu efter när de har flyttat.
Oh, herregud. Det hade ju kunnat bli en fin kontrastartikel.
Men
då kan man i förlängningen hoppas att den här hybrid ställer i sidospår deluxa, men att det sprider sig så att vi kan få grästennis i Sverige igen.
Finns gräsbanor i Båsta?
Ja, precis, men man vill ju liksom ha det här mer etablerat för allmänheten också. Ja.
Hybridgräs på Wimbledon.
Ja, du, den. Herregud, nu är det så långt.
Det vore hädelse.
Ja.
Ska vi avsluta gräset med att bara konstatera att MFF faktiskt gick in och tränade en liten stund på hybridplanen, till och med i måndags. Det var lite symbolik i det, eftersom den ska ju gå och använda större delen av säsongen. Man körde inte med boll, man körde bara löpning runt planen i och för sig. Men man sprang på gräset.
Ja.
Då tänkte jag att vi också skulle prata om det som hänt, eller framförallt inte har hänt, på transfermarknaden.
Mm. Ja, det är den tröttaste silly season på... Ja. Sen jag bara får följa fotbollen nästan. Det har väl inte hänt någonting.
Det är som på 70-talet.
Ja. Nej, alltså det var ju samma. Det var ungefär som Carl Strandbergs tå. Att det har hänt så lite så att Ove Rössler kände sig ju liksom tvingad att prata om det.
Mm.
Han var glatt överraskad. Ja, överraskad. Kanske inte just i stunden. Men glad över att alla spelare som fanns med i november eller i december när de senast sågs, fanns med nu också. Är ni förvånade över detta?
Nej.
Nej, det kan jag inte kanske säga. Det brukar alltid vara någon som faller ifrån. Det kanske man är lite överraskad över.
Men man har rensat ut lite i det ymniga målvaktsbeståndet.
Ja, precis. Men det är ju inte det som skruvar upp tempen på Silvestre. Det kanske man lånar ut en fjärde målvakt.
Ja, men två reservmålvakter ut och en in.
Ja. Ändå...
Precis. Nej, det är fler ut.
Ja.
Tre ut redan.
Ja. Jag tänker
fyra ut.
Ja. Fyra. Ja, herregud, jag faktiskt... tar tillbaka allt. Det är en galen transferperiod.
Sixten Molin, Walter Vittala, Fredrik Andersson och Mattias Nilsson har alltså lämnat än så länge.
Ja. Vi får se. Har Dusan Velkärek kommit.
Ja, och Jakob Tonander sök sannolikt på att han lånas ut igen till Lunds BK kanske.
Man kan ju snart börja konstatera att det börjar gå en sån underjordisk tunnel mellan Skåne och Östersund. Det har varit ett stort utbyte spelare där senaste tiden. Simon Kron, Sixten Molin då, som vi precis nämnde, gick ju dit. Och vi har Bachirou som kom hit och vi har Dino Islamovic som flyttade upp också. Ja, det slutar väl där, men det här är liksom... Ja.
Börjar inte någonting.
Det kan bli att Östersund håller på att bli den nya Häcken. Ja. En liten reflektion.
Men jag tror ju så här att jag är fortfarande, om man ska uttrycka det så, ängslig att det kan ju komma ett monsterbud på Fouad Bachirou som gör att han försvinner. Jag tror att ju närmare deadline day kommer här så kan ju desperata klubbar jaga honom. Mm. Men det som där MFF kan hålla emot, och det kanske därför det är lite extra lugnt, det är ju ändå det här att man kan bara skriva in tre nya spelare inför Chelsea-matcherna. Vilket innebär att alltså spelare som får halvgoda bud, där tror jag nog att MFF är lite tuffare den här gången och säger att ni får faktiskt vänta. Mm. Sen kanske också de spelarna inte är lika sugna på att gå i det här läget. Den som det pratats om och den som väl själv uttrycker det till och från, det är ju naturligtvis Frans Brorsson. Där, det är väl också en sån man skulle kunna misstänka att det kunde hända någonting kring.
Det är ju Ryssland som har ryktats främst om honom, och om inte jag minns fel så är väl det ryska fönstret öppet ganska länge.
Jag tror att det är det. Mm. Och det gäller ju även det amerikanska som är öppet långt in i maj till och med, tror jag.
Ja, för Zlatan gick ju till... han gjorde väl sin första match den typ 7 april eller något sånt där förra året, så att det går ganska långt.
Alltså i fallet om Bachirou skulle vara aktuell för amerikansk spel så skulle MFF kunna nå en deal att han spelar mot Chelsea ändå. Till exempel. Nu tror jag vet inte vad. Jag har ingen aning om var han eventuellt hamnar, men jag kan förstå att det är ett stort intresse kring honom. Det är ganska rimligt.
Mm. Matcherna mot Chelsea, om man gör en bra insats där, kan ju också öppna upp en engelsk dörr för honom. För England fungerar till mångt och mycket så att du har inte bevisat något på en fotbollsplan förrän du har gjort emot ett engelskt lag. Och två bra insatser mot Chelsea lär ju öppna dörrar för Fouad Bachirou på den ön.
Men då pratar vi ju sommar.
Ja, precis. Och vi kan konstatera att en av de tre platserna kan vi väl påstå är redan besatt då av Dusan Medicharek. För jag tror inte att man vågar sätta Jakob Tonander som andra målvakt i Europaspelet. Så att in så är det egentligen bara två platser kvar. Och då finns ju redan då Adin Alic från Landskrona här. Han kan man ju vänta med att skriva in. Det är ju... Så att två inplatser skulle kunna fortfarande vara aktuella. Och då är det faktiskt samma sak som gäller där. Vad som gäller för större delen av Europa, att 1 februari måste det lämnas till UEFA. Så det är inte så att MFF kan värva en spelare den 7 och få honom spelklar till Chelsea.
Men vad är känslan kring detta då? Tror ni att det kommer in någon mer?
Jag skulle gissa en mittback. Att man jobbar hårt för det. Det är nog huvudspåret i det här läget, tror jag.
Och jag tror att det kanske också finns någon tankar om Bachirou försvinner, att försöka ta in någon.
Ja. Det finns väl B-planer där, så att säga. Ja. Och det verkar ju som att Erdal Rakip är en sådan B-plan.
Ja. Det är klart att de förhör sig för med honom. Samtidigt är det ju ett väldigt osäkert läge med honom som inte har spelat fotboll i
princip. Ja, ska han komma från en helt helt matchlös tillvaro på ett år och kastas in mot Chelsea, det känns ju inte jättesannolikt.
Han har ju spelat landskamp och det är ju när man ska komma hem, men det är ju ändå väldigt begränsat.
Och det är också på en U21-nivå, inte riktigt jämförbart med så att säga A-lagsfotboll. Det kan vi ta i Isak Sewankambo som ett ganska tydligt exempel på, som ändå bofast i U21-landslaget, men ja, som inte direkt var i närheten av att platsa i MFF.
Och där tycker jag också att Erdal själv måste väga in, för man kan ju, skulle kunna säga det. Ja, Malmö skulle låna hem honom under våren. Men jag kan inte säga att även om Bachirou försvinner att han skulle garanterat få speltid i någon högre grad här. Det är inte helt givet. För det finns ju andra spelare också som är intresserade.
Ja, det dyker ju alltid upp såna här rykten och vet inte hur mycket man ska återge för att man kan ge bränsle till något som egentligen inte finns. Liksom. Men det har ju ändå ryktats väldigt, väldigt lite om MFF överlag. Det var Daniel Kristoffersson hade någon liten bit om Jo Inge Berget, men det kändes inte superförankrat. Det är liksom, det har varit på en väldigt så lågt flygande nivå.
Är det överraskande då? Att det har varit så tyst?
Nej. Kanske inte.
Nej, jag vet inte.
Jag tror det kommer att bli mer tjafs nu de sista dagarna, men vi är ju ändå framme på, har vi den 16 idag va?
Ja.
Så det är ju 2 veckor det handlar om.
Mm.
Men det kommer säkert att ryckas någonstans lite grann.
Ja, innan vi avslutar det här transfersvepet så tänkte jag, det har ju varit ganska lugnt och stillsamt i Sverige generellt. Men Fredrik, du har ändå lyckats.
Alltså jag bara rafsade ner några namn innan vi gick ner här på vad jag tänkte. Jag tänkte så, är det för att jag själv var ledig lite över jul som jag har missat massa grejer? Eller är det är möjligt att jag har, att det är massa namn som har liksom fallit bort. Men de som jag kunde komma på som jag tänkte var lite het, de var hett sillimässigt. Så Elliot Check återvänder till Djurgården. Det är inget man...
Nej.
Kristoffer Nyman är ju den stora då, återvänder till IFK Norrköping. Och vad har vi mer? Både Djurgården och Blåvitt har nya målvakter. Bråtveit till Djurgården och om jag inte minns fel så heter Blåvits Anestis, en grek.
Djurgården.
Så Blåvits Anestis och Djurgården Bråtveit.
Ja, jag tyckte du sa Blåvitt på båda.
Men... Ja, nej, det är möjligt att jag gjorde. Men då båda är blåa, så skitsamma.
Randiga. Alltså. Ja.
Jag håller till där i mitten någonstans. Bojanic från Helsingborg till Hammarby och Dennis Wigren från Östersund till Hammarby. Och sen har Kristoffer Olsson försvunnit från Allsvenskan.
Ja.
Det är den stora. Och Emil Salomonsson också, men den var ju lite klar sen innan.
Och Björn Paulsson va?
Ja, just det.
Från Hammarby.
Ja.
Jag tänker här
ja, men det är ändå liksom på den. Han är inte Allsvenskans affischnamn.
Det blir säkert missat någon uppenbar nu. När man ska ta det på uppstuds så kommer man aldrig riktigt ihåg alla. Men det har inte varit någon sån. Jag kommer ihåg, vid den här tiden förra året så har jag för mig att jag gjorde en Allsvenskans 25 eller 30 bästa nyförvärv eller något sånt där. Jag får knappt ihop en handfull.
Man kan säga Allsvenskans 30 nyförvärv.
Det var ju flera övergångar bara i Malmö FF.
Ja, men precis.
Sen var det nog. HF har väl gjort en del intressanta förlängningar och sånt här, typ att Rasmus Jönsson blev väl kvar.
Ja, och Farnerud har ju väl någonstans börjat väl.
Också.
Ja.
Han har börjat igen.
Och sen vill de ha Kasanić lite också. Det är
De har pengar de.
Ja. Nej, det har de inte.
Nej, just det är det de inte har. Men... Nej, det är precis. Annars har det väl stora snackisen varit att IFK Göteborg har fått en ny assisterande tränare. Antagit orimliga proportioner.
Malmö FF har ju också fått en ny assisterande tränare, det kan vi ju nämna det.
Just det.
Rob Kelly, engelsman som... För det måste nästan ha varit klart efter det vi pratade senast.
Ja, det var ju precis före jul. Det var ju någon dag när de skickade ut 8 pressmeddelanden på...
Ja, just det. Ja, men den blev ju verkligen...
Nej, det flög under
radarn. De jobbade ju tillsammans, han och Ove Rössler, i Leeds United under den korta period som... Det var det året när Leeds hade 7 tränare eller vad det var.
Mm.
Så, och sen så jobbade de tillsammans i det välkända laget Fleetwood. Där Kelly var kvar även när Rössler lämnade, eller kom till Malmö. För jag vet att jag fick en fråga från en tidning där borta. Kommer han att ta Kelly nu också?
Han försvann ju sen.
Sen försvann Kelly också där.
Men man känner det så här, när man ser att liksom, man tänker inte spontant om MFF vill liksom framtidens fotboll och så här, då tänker man sig kanske inte en 52-årig man skolad i Storbritanniens lägre ligasystem. Det kanske inte är det man direkt associerar, men jag ska ju såklart inte sitta här och göra
mig är det väldigt lite urval, men du som ändå har sett några träningar, har han gjort något intryck?
Jag skulle precis säga det, man kan ju ge en liten bild av det då, det var same procedure as last year, men träningen sköttes av Andreas Georgsson och Rob Kelly till väldigt stor del. Och,
är det good cop, bad cop där eller?
Nej, Kelly verkar... Nej, bad cop, det är nog generalen själv, tror jag.
Ja, okay.
Han behöver nog två stycken snälla omkring sig. Nej, men Rösler går mycket omkring med händerna på ryggen och griper in här och där och klappar på ryggen och kommenderar lite. Och, jag är inte riktigt säker på att det var Rösler som sa det, men någon sa i alla fall när någon spelare började gnälla över att det var... snö på planen på första träningen, så hörde man liksom get used to it, it's winter.
Ja, men det är ju sant.
Nej, men för att uttrycka det kanske tydligare, så verkar det som att Rösler fortsätter att ge oss en stort ansvar, men också då Kelly, och Kelly har då mer försvarsspels, och det kändes ju som att han tog ett betydligt större ansvar än vad Olof Persson fick ta i höstas.
Det är ju den mer klassiska engelska manager-modellen.
Ja, och han har ju varit manager i England också. Så att det är väl kanske ingen överraskning. Det är väl kanske en inte helt oväntad utveckling.
Mm. Det blir intressant överlag den här våren. Alltså egentligen fram till uppehållet här i sommar då. Att se MFF den här gången liten spelaromsättning till skillnad från förra året. Och det var liksom någon slags hela havet stormar verksamhet. Och sen har de Chelsea-matchen som lite överskuggar då förstås Svenska kuppen, medan kuppen förra året var ett solklart, jättetydligt mål för Malmö FF. Nu ska förbannelsen brytas. Och sen också den allsvenska härdsmältan under våren versus revanschsuget som finns där nu då, i och med att det bara blev en fjärde plats. Tredje plats. Senast.
Två små mini-inblickar från träningen det också, som säger liksom hur hett det är. Det tog 10 minuter när de har spelat, sen så satte Lasse Nilsson in en glidtackling på Rasmus Bengtsson. Det tyckte jag var lite var kanske inte riktigt rätt gubbe, men det gjorde han i alla fall. Och sen att Arno Treustason har spelat vänster wingback på ett par träningar, och det var ju någonting som Rösler nämnde sent i höstas, att han var lite imponerad, och Treustason gjorde något kortare inhopp där, om jag minns rätt. Vilket i sin tur innebar faktiskt att Egson Binako spelade Safari vänsterback i ena uppställningen.
Mm. Ja, det hade
eller Safari.
Treustason och Rex. Treustason och Rex som wingbackar hade ju varit rätt häftigt att se. Det känns som att i alla fall för båda de spelartyperna, så om man gör det på rätt sätt och spelarna köper idén och hittar sin plats i det, så får man ut rätt mycket av deras egenskaper. För det är två löpstarka spelare som är genombrottsvilliga och skickliga man mot man, alltså man kan få, och inläggsskickliga, så man kan få väldigt mycket av om man hittar rätt på den.
Nu konkurrerar de ju så att säga på samma kant. Men det kan ju också vara ett sätt att Rex kanske inte ska behöva spela alla minuter hela tiden.
Nej, precis.
Att man har en större variation. Treustason kan ju säkert spela till höger också om det skulle behövas.
Ja, precis. Och det kan väl egentligen Rex också, även om man nu inte vill ta bort honom när han har hittat så rätt, förstås.
Vi får det är saker som vi kommer att följa här under.
Ja, ja, men det är väl spännande.
De närmaste veckorna.
Och hur ser du den sportsliga utvecklingen blir i både kuppen och allsvenskan, med tanke på hur liksom rent truppmässigt och träningsmässigt, för det är ju verkligen helt annorlunda den här vintern, hur man måste i upplägg och transfermässigt och så vidare.
Vi avslutar den här årets första podd med att meddela att det nu är klart att MFFs första match för året, det vill säga den mot IFK Malmö på fredag, sänds på sydsvenskan.se.
Klockan
17.00, ja. Inte så mycket mer detaljer kring det hela än, men ja. Så bör, mycket kan vi säga.
Bör vara glädjande nyheter för många supporters eftersom matchen spelas på plan 9 där det är väldigt begränsad möjlighet att
säkert
se matchen.
Kallt också.
Och jag skulle säga det är kallt.
Ja,
och,
gå inte dit. Köp från oss.
Fredag kväll 17 känns det som en rätt bra uppladdning kanske för kvällens övningar. Eller avslutning på after work.
Ja, just det. Det är ju det nästa. Men man ska ändå tycka se den på så många olika ställen som möjligt.
Ja,
det var inte för många som tittade.
Nej, men samla inte kompisgänget utan se olika och så kan ni ha någon
egen telefon.
Ja, så kan ni ha någon WhatsApp-grupp som rullar där med snack. Perfekt.
Nej, sen dessutom är det ju faktiskt lite kul att det är MFF mot IFK Malmö även om inte...
När möttes de senast?
Ja. Alltså senaste tävlingsmatchen tror jag var 1986, då vann MFF en cupmatch med 3-1 om jag minns rätt. Men där är någon, där kan vara någon träningsmatch senare. Jag tror det är en träningsmatch 2000 faktiskt. Och jag undrar om inte till och med var så att IFK Malmö vann den. Vi får återkomma.
2000 kan inte ha skilt så mycket serienivå heller.
Det var väl en nivå mellan det. Jag tror det var så. Jag läste någonting på IFK Malmös hemsida om detta. Det är inte att läsa på MFFs.
Nej.
Det gjorde det kanske, men jag letade inte. Men, nej, men så det är ju väldigt, det är ju få möten. Men det är ju ändå... Det finns en viss känsla i när blått möter gult i den här stan. Så är det ju. Även om det nu, och det är redan klart att Malmö FF kommer att ställa upp med 2 elvor som man har gjort ett antal gånger. Alltså en i första halvlek och en annan i andra.
Hur gör IFK Malmö då?
Bra fråga. Tränas ju av en riktigt stor småklubbsprofil. Som jag tappar namnet. Bra för det. Nisse Bagare.
Det får bli slutorden, slutbeskedet för den här gången. Vi återkommer med lite kortare efter ett uppehåll som inte är lika långt denna gången. Tänker jag mig. Hoppas ni håller med om det. Det här har varit avsnitt nummer 171 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.